P1, Sveriges Radio.
Studio 1, torsdag. Regeringen förbjuder PFAS.
Men bara i sånt som smink, valla och kläder.
Klimat- och miljöminister Pourmokhtari är här.
USA tecknar kärnenergiavtal med Saudiarabien. I bakgrunden hovrar komplex geopolitik.
Ödmjuk och med stor passion för sitt ämne. Vi minns Martin Krag som gått bort 45 år gammal.
Barn är allt mer intresserade av hudvård. Men det är onödigt och inte sällan skadligt.
I nästa timme, FN söker ny generalsekreterare. Hur klarar FN vår polariserade tid?
Och så hör ni SVTs utsända i protesternas Albanien. Hon hamnade själv framför vattenkanonerna.
Studio 1 med Ylva Lilja och Pia Sjögren. Välkomna!
Ja, idag la regeringen ett nytt förslag om förbud mot så kallade evighetskemikalier, PFAS.
Det är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt och används i bland annat bekämpningsmedel i jordbruket.
Det förbudet ska gälla smink, kläder och skidvalla och inte de bekämpningsmedel som ofta används i jordbruket. Vi hör klimatministern alldeles strax, men först Mattias Karlsson Fäng, utredare på Kemikalieinspektionen. Hej.
Hej.
Vad är PFAS?
PFAS är en stor grupp kemiska ämnen, ungefär mer än 10 000 ämnen. De har det gemensamt att de är extremt svårnedbrytbara i miljön. Vissa av dem är hälsofarliga. Långt ifrån alla är studerade, så vi vet inte om allas egenskaper. Många av dem är också det man kallar för biackumulerande. De är mobila i miljön, vilket gör att de hamnar i grundvatten, då vårt dricksvatten. Och så är de också väldigt svåra att rena bort från vattnet till exempel. Så har de väl hamnat i miljön så blir vi inte av med dem.
Ja, just det. Och i vad finns PFAS?
Det finns otroligt många produkter. Det är väldigt brett använt. Det finns ju som i de produkter som nämns här, kläder, smink, skidvalla. Det finns i stekpannor, det finns i till exempel värmepumpar eller ventilationsanläggningar, allt möjligt.
Mm. Väldigt, väldigt vanligt helt enkelt. Ja. Så vad är då det stora problemet med PFAS?
Ja, men som jag nämnde, de bryts inte ner i miljön. Vi använder dem, vi släpper ut dem i miljön. Vissa av dem vet vi är hälsofarliga. Om vi fortsätter använda dem och släppa ut dem i miljön så får vi högre och högre halter i miljön. Har vi ingen kontroll så får vi förr eller senare hälsofarliga effekter helt enkelt. Och vi vet inte riktigt när de kommer inträffa. Därför behöver vi göra någonting åt dem.
Klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pourmokhtari. Förbud mot PFAS i flera olika konsumentprodukter. Varför just de produkterna för ett förbud?
Vi har ju identifierat där vi tror att vi kan nå störst effekt till att börja med. Smink är exempelvis något man sköljer av varje dag när man kommer hem i handfatet. Köksredskapen diskar man. Kläder är ju någonting som man har nära sin kropp. Så att vi har försökt identifiera där det gör stor skada. Skidvalla är ju också någonting som sprids när man är ute i banorna så att säga. Så att, det är där vi har kunnat göra ett första steg. Men vi är absolut öppna för att göra fler begränsningar i den utsträckning det går. Men det här är ju det mest omfattande nationellt i världen som vi kan se idag.
Mm. Hur skiljer sig Sveriges förbud från andra sådana här PFAS-förbud, alltså Frankrikes, Danmarks och Kanadas som alla kom i fjol?
Mm. Men till att börja med kan man säga att i Frankrike så omfattas inte köksredskap. Stekpannorna och de här plaststekspadarna och annat oroar mig, så de är inkluderade. Men det handlar också om att vi har faktiskt plockat fram en hel handlingsplan, så det är inte bara ett förbud, utan det handlar också om att myndigheterna ska samarbeta väldigt mycket i hur man på alla fronter kan tackla det här problemet. Det ska vara mycket information till allmänheten om hur man undviker de här gifterna. Och de delarna, den här omfattningen av handlingsplanen vi går fram med, det är det som skiljer oss exempelvis från Danmark. Sen är också en väldigt viktig fråga som jag vill vara noga här gentemot allmänheten med, det är det här med importer. För det är väldigt mycket produkter som vi importerar och det är svårare att hålla kontrollen där. Det är inte samma möjlighet att följa upp på en innehållsförteckning och annat. Så att även om förbudet också omfattar importerade varor så vill jag vara tydlig med att det kommer vara svårare att kontrollera de stora flödena av importerade varor som vi har i Sverige.
Mm. Det mesta av PFAS som vi har pratat om på senare tid, det verkar ju komma ut i naturen från till exempel bekämpningsmedel inom jordbruket. Och det är inte alls med i det här beslutet. Varför inte?
Tyvärr måste jag säga så är det faktiskt så att EU har en förordning som direkt reglerar just växtskyddsmedel i Sverige. Så det går inte att införa nationella förbud mot växtskyddsmedel. Och då säger vissa att men det har de gjort i Danmark och då har man missförstått. För det Danmark gör är att de drar tillbaka vissa tillstånd. Och det gör vi även i Sverige. Det är precis det som myndigheten här som vi hörde precis tidigare, Kemikalieinspektionen, bland annat jobbar med varje dag.
Vi har också med oss Jakob Tellgren, vd för ICEM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna. Jakob, din reaktion på dagens besked?
Nej, men vi välkomnar ju att regeringen tar steg för att minska spridningen av PFAS. Där det finns säkra och fungerande alternativ så är det helt naturligt att förbjuda användningen av de konsumentvaror som miljöministern räknar upp här, där känns det helt naturligt att ta de här stegen, och det är en position som vi har haft under en längre tid. Samtidigt så tycker vi också att politiken måste också lösa den andra halvan av ekvationen, och det handlar ju framförallt om hur vi tar fram alternativ där det ännu inte finns några, och det skapar också en intressant diskussion om framtida möjligheter. Men som vi ser det så en framgångsrik PFAS-politik måste vila på tre ben. Det måste finnas tydliga regler, och där har vi tagit rejäla kliv framåt med det som har presenterats idag inom konsumentprodukterna. Men det måste också vila på forskning och innovation och en effektiv tillsyn. Och inom de två sista så tycker vi att det saknas förslag i det som har presenterats idag. Staten behöver stödja forskningen och utvecklingen av nya säkra alternativ så att PFAS kan ersättas även i de samhällsviktiga produkter där det idag inte finns några fullgoda alternativ. Det kan röra sig till exempel om förpackningar för läkemedel, det kan vara medicintekniska applikationer och avancerad elektronik. Men det handlar också om tillsynen, och det var ju miljöministern själv inne på, den här importen som kommer in. Och där behöver Kemikalieinspektionen och Tullverken få mandat och resurser att säkerställa att de här reglerna faktiskt också får genomslag i praktiken. Det saknar vi också i regeringens förslag idag.
Ja, vad säger du om det, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari?
Jag delar bilden av de tre benen skulle jag säga. Forskning och innovation är ju inte minst något i mitt parti Liberalerna brinner hårt för att vi ska investera mer i. Men också vad gäller den här tillsynen. För någonstans, det är väl en affärsidé jag slänger ut här till valfri person, att hitta någon slags snabbare lackmustest för att upptäcka PFAS-gifter i produkter. För har vi inte det, har vi den processen vi har idag för att se om de här gifterna finns i produkter, då kommer det inte gå, även om jag ser till att vi får miljardbelopp till Tullverket och Kemikalieinspektionen att kontrollera samtliga varor som flödar in i vårt land varje dag. Och det är därför jag vill vara tydlig med att det man kan göra som privatperson och det jag själv gör, vara helt öppen med det, det är att kolla så att det är svenska produkter när man är oroad för just sånt man har nära kroppen eller ger till sina barn. För där har vi bättre möjligheter att kontrollera.
Mm. Jag tänker Mattias Karlsson Fäng, utredare på Kemikalieinspektionen. Vi har ju pratat nu om att det finns 10 000 olika varianter av PFAS, och det är liksom en evighetskemikalie och den lever kvar länge. Vi har inte riktigt koll än på vad det här får för effekter och när den finns kvar så länge. Men vad är den bra för? Vad är PFAS? Vad gör de i de här olika produkterna? Varför används det så utbrett?
Ja, men i kläder till exempel så används de för att de är vattenavstötande och smutsavstötande och oljeavstötande. Så väldigt användbart i brandmännens skyddsutrustning till exempel, men även i våra friluftskläder. Då ser vi att vi för friluftskläderna lätt kan ersätta den här funktionen, medan för brandmännen är det svårare. Så då, förslaget är ju att reglera konsumentprodukterna, men inte brandmännens kläder.
För det är lättare att byta ut PFAS i de här produkterna som vi är inne på här nu, sminkkläder, skivalla. Mm.
Men de används ju också för att de är tåliga, inerta brukar man kalla det, att de bryts inte ner. Det är ju negativt i miljön, men det är också tekniskt väldigt användbart. För att de klarar höga temperaturer, de kanske klarar extrema kemiska miljöer som frätande miljöer och så vidare, så de används mycket i industrin till exempel. Mm. Så att vi vet att de har många goda tekniska egenskaper, men samtidigt miljömässigt problematiska.
Det som Jakob Tellgren är inne på från branschorganisationen ICEM, hur mycket ser du att man kommer att kunna ersätta PFAS inom 5-10 års sikt på de här svårare ställena så att säga?
Det är en ganska svår och tekniskt krånglig fråga, men vi kan säga att de produktområden som tas upp i regeringsförslag idag, där är det ju sånt som vi har hyfsat liksom, lågt hängande frukter där det går att fasa ut PFAS. För många andra produktområden är det mycket svårare, så att det är en väldigt varierad bild. Men vi har ju tagit fram ett förslag på begränsning på EU-nivå där vi liksom i detalj beskriver produktområde vad man kan reglera snabbt och vad man behöver lite längre undantagsperioder.
Okay. EU-parlamentariker Helene Fritzon, hon reagerar på regeringens nya förslag och vill se mer omfattande förbud.
Reglerna för bekämpningsmedel regleras i en särskild lag i EU. Det är korrekt, men medlemsstaterna beslutar själva om vilka bekämpningsmedel som får användas. Så jag tycker att det är det minsta man skulle förvänta sig av regeringen. Det krävs mer. Det är en alldeles för låg ambition.
Socialdemokraten, EU-parlamentarikern Helene Fritzon där. Ja, Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Vad säger du om det?
Ja, men här måste jag säga att det märks att det är valrörelse. Vi pratar om att förbjuda gifter. Det tänker jag att i princip alla partier borde tycka är en positiv sak. Här kritiserar man oss för att vi inte går tillräckligt långt, trots att man själva under 8 år inte la fram ett enda förbud på nationell nivå. En begränsning som är lika omfattande. Så jag tycker att det är kanske läge att ändå lägga undan den yxan och fokusera på det som är bra för svenska folket. Det finns jättemånga konsumenter i Sverige som går ut i butiken och tänker att om jag köper en leksak till mitt barn eller smink till min tonåring, då är det någon som har kollat att det inte är gifter i det här. Men det kräver ju att gifterna är olagliga, och därför är det jättebra att vi gör de här förändringarna.
Men vad förhindrar er att ha ett bredare förbud?
Men det hon nämner här med jordbruket och växtskyddsmedel är precis som jag sa, att vi gör det idag, alltså att myndigheten kan dra tillbaka tillstånd. Men det går inte att införa nationella förbud mot just PFAS växtskyddsmedel, och det vet Helene Fritzon som parlamentariker.
Men återkallas hur många växtskyddsmedel ungefär återkallas?
Det är en bra fråga om siffran. Det är ju Kemikalieinspektionen som arbetar med det här.
Men är det ett gäng per år?
Det Kemikalieinspektionen ska göra är att göra en omprövning av 38 växtskyddsmedel som innehåller PFAS.
Okay, tack.
Och den här omprövningen ska ske till april 2028.
Precis, så det arbetar man med redan idag.
Just det.
Mattias Karlsson Feng, Kemikalieinspektionen. Hur effektivt är det här lagförslaget mot PFAS i konsumentprodukter?
Ja, men det kommer åt en del av utsläppen av PFAS-användning i Sverige, men det är absolut inte en merparten av det, utan det finns stora användningar som inte omfattas, och det är ju bara nationellt också, utan vår ambition från Kemikalieinspektionens sida är att driva på för en reglering på EU-nivå, och vi har lagt förslag på det som är mer heltäckande.
Och det är också ett arbete som pågår när det gäller de här konsumentprodukterna?
Eller? Ja, det är ett arbete som pågår.
Men här måste jag tillägga att det är ett arbete som pågår, men jag ser tydligt att det inte går tillräckligt snabbt. I princip varje möte jag har haft sedan jag blev minister hösten 2022 har jag lyft upp den här problematiken, och jag märker att min franska och danska kollega, de nickar och är lika oroade, men de andra ministrarna scrollar lite på telefonen och är distraherade, så att EU kommer, i min farhåga, inte göra tillräckligt, och därför måste Sverige göra det.
Kort, Mattias Karlsson Feng, detta med att strama åt och så småningom kanske strypa PFAS-utsläppen från jordbruket, är det ett arbete som pågår på lång sikt inom EU?
Jag kan inte riktigt uttala mig om exakt vad EU gör, men som jag har förstått det så går man ämne för ämne, när de ändå ska omprövas, så tar man in PFAS-aspekten som man inte har gjort på samma sätt tidigare, för att det är ny kunskap.
Säger Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen, med också Romina Pourmokhtari, Liberalerna, klimat- och miljöminister. Vi hörde också Jakob Tellgren som är vd för ICAM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna.
Ni lyssnar på Studio 1 i Sveriges Radios P1. Producent idag är Marcus Elvebrandt, tekniker Axel Berkemar och sändningskoordinator Ebba Björk.
I Studio 1 nu om det kärnenergiavtal som USA tecknat med Saudiarabien. Ett avtal som syftar till att upprätta ett civilt kärnkraftsprogram i landet.
Vi kopplar nu upp vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. Vad är det här för avtal?
Ja, det här är ett avtal som har diskuterats i åratal och som skrevs under igår kväll. Ett mycket omstritt avtal som handlar alltså om att USA och amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien under villkor som löper de närmaste 30 åren. Så att det här betyder att amerikanska bolag kan driva kärnenergianläggningar på saudiarabisk mark i decennier framåt. Mm. Och det har lett till kritik och farhågor om att det i förlängningen skulle kunna öppna för kärnvapenutveckling. Det står i avtalet att Saudiarabien inte får upparbeta amerikanskt kärnbränsle för att tillverka kärnvapen. Men det står inget i avtalet om att Saudiarabien inte kan använda till exempel uran som kommer från andra länder och anrika det. Så att det här leder till kritik och diskussion, men nu är avtalet alltså underskrivet sedan igår kväll. Mm.
Nu på eftermiddagen så skriver Trump att på sociala medier att Saudiarabien måste också skriva under Abrahamavtalet för att det här kärnenergiavtalet mellan Saudiarabien och USA ska gälla. Vad handlar det om?
Det är helt nya bud och nya besked som potentiellt kan välta hela det här avtalet. Han säger alltså att villkoret är att Saudi först går med på Abrahamavtalen, och det är ju de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet mellan arabländer och Israel. Och det är ju avtal som har skrivits under av några länder, Förenade Arabemiraten, Qatar till exempel, men som Saudiarabien inte har velat gå med i, så som det är formulerat i nuvarande form. Och nu säger Trump, efter att avtalet är påskrivet, att det här är kravet. Så att det är väldigt, väldigt oklart vad det här kommer innebära för det här nya, just annonserade kärnenergiavtalet.
Mm. Och vad ser man för samband mellan det här avtalet, diskussionen om det, och kriget mellan USA och Iran som ju ligger nära Saudiarabien?
Ja, det blir ju diskussion om direkt. Dels kritik och farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver och eventuell utveckling av kärnvapen, om kontrollen i avtalet är tillräckligt stark. Men det leder också till farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet nu och säga, varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder? Så att det är ytterligare en ingrediens i den här diskussionen, vad det här skulle kunna betyda för de pågående förhandlingarna med Iran.
Mm. Vi har också med oss Anders Persson, statsvetare och Mellanösternexpert vid Linnéuniversitetet. Anders, varför sker det här just nu?
Det har ju varit på gång, som Gina sa tidigare, flera gånger. Det var ju en stor diskussion under Bidens tid som president att det här skulle vara en del av det man kallar för den största dealen sen kalla kriget. Och då var ju frågan om civil kärnteknik en del av det här tillsammans med NATO-garantier och liknande. Sen kom 7 oktober attacken emellan där och förstörde de förhandlingarna, och sen var det på gång igen under Bidens sista tid. Och sen under förra året när Trump tillträdde så diskuterades de här frågorna, både när Trump besökte Riyadh på våren 2025 och när då Mohammed bin Salman var i Vita huset under hösten förra året. Då skrev man på initiala avtal, eller vad man säger, före det här stora avtalet nu som är på gång nu. Låt mig bara också rätta Gina där och säga att Qatar är inte med i Abrahamavtalen.
Okej, okay. Och just apropå då Abrahamavtalet, varför har inte Saudi velat skriva på det?
Nej, det handlar om många saker, så frågan om att normalisera relationerna med Israel är väldigt, väldigt, väldigt känslig, både i Saudiarabien och i, jag skulle säga, alla andra länder i Mellanöstern också. Ännu mer känslig när vi har tre stora krig i regionen, Gaza och Libanon och Iran. Och också allt annat som var i den här stora dealen som diskuterades under Bidens tid. Av olika anledningar har det inte materialiserats, och också en väldigt kritisk hemmaopinion i Saudiarabien. Så det är några av anledningarna till varför man inte har normaliserat med Israel. Men bedömare ser ju det här som en möjlig, vad ska man säga, väg ut ur krigen i Gaza och Libanon och Iran. Man kan på något sätt få till stånd ett jätteavtal här, men det ser svårt ut för närvarande.
Hur skulle man komma ur? Hur ser vägen ut?
Ja, alltså, den vägen som man skissade på tidigare var att Saudiarabien skulle normalisera med Israel. Israel skulle erkänna eller på något sätt bereda väg för en palestinsk stat. USA skulle ge Saudiarabien NATO-liknande säkerhetsgarantier, vapenleveranser, frihandelsavtal och det här civila kärnteknikprogrammet. Och man kan säga att alla de här delarna är svåra att få ihop var och en för sig. Och stjärnorna var inte i rätt konstellation för det efter kriget i Gaza började. Och det sabbade väldigt mycket utav de förhandlingarna som var på gång.
Det här låter som ett geopolitiskt jättepussel, så som du beskriver det.
Ja, absolut.
Skulle detta, om man nu kan locka in Saudiarabien i Abrahamavtalet med kärnenergiavtal med USA, skulle det vara viktiga pusselbitar i pusslet?
Ja, absolut. Därför att ett av argumenten som används då här är att om USA inte tillhandahåller Saudiarabien den här typen av civil kärnenergiteknik, så skulle Saudiarabien kunna gå till Ryssland eller till Kina och be om någonting liknande. Och då skulle Saudiarabien försvinna ur, vad ska vi kalla det för, den amerikanskledda västerländska sfären, i den mån det nu finns en sådan kvar, och skapa nya starka relationer med det auktoritära blocket istället, vilket då skulle ge upp politiskt försvaga USA.
Det är sagt att det här avtalet, det ska endast gälla civil kärnkraft. Men vilken är din bedömning? Finns det risk att Saudiarabien utvecklar kärnvapen?
Ja, det säger ju kritikerna. Det finns en lång rad kritiker här under dagen idag och under gårdagen som påpekar att övervakningsmekanismerna är inte där, som då helt stänger vägen för att Saudiarabien ska kunna anrika uran och då i slutändan ha en möjlighet att utveckla kärnvapen. Donald Trump har gått ut här på eftermiddagen och sagt att det inte alls finns någon sådan möjlighet, så situationen är rörig och svår analyserad, och det ska också finnas hemliga klausuler i de här avtalen som ingen har sett i nu, så det gör att det blir ännu rörigare.
Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Vad händer härnäst i USA när det gäller det här?
Det är väldigt osäkert, därför att från att ha gått igår kväll till att det här är ett signerat avtal, så är ju frågan nu ens om avtalet gäller. För att den här nya facklan som Trump har kastat in i och med att han säger att Saudiarabien måste gå med på Abrahamavtalet, det förändrar situationen. Och jag får tacka Anders för rättelsen där. Det är alltså de länder som är med i Abrahamavtalet är förutom Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan. Men att Saudiarabien också skulle gå med på detta, det är ju högst, högst osäkert. Dessutom, om det är så att det här kärnenergiavtalet skrivs under, att parterna USA och Saudiarabien är överens, så kommer det ändå krävas godkänt i kongressen. Och det är också osäkert om avtalet går igenom där. Så att många rörliga ingredienser i den här historien just nu.
Tack Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington, och Anders Persson, statsvetare och Mellanösternexpert vid Linnéuniversitetet.
Rysslands experten Martin Krag är död. Det meddelar Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande idag.
Martin Krag är en välbekant röst för många radiolyssnare, särskilt de senaste åren då han kommenterat Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Och så här lät det på morgonen den 24 februari 2022 när Ryssland inledde sin storskaliga invasion.
Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland. Det här saknar motstycke, och vi ser nu hur processen, som sannolikt också planerats sedan en längre tid tillbaka, nu utvecklas.
Martin Krag i februari 2022, idag fick vi alltså veta att han har gått bort efter flera års sjukdom. Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan, kände Martin Krag, och ni arbetade båda med att bevaka Ryssland och utvecklingen där. Hur minns du Martin Krag?
Jag minns, Martin, alltså jag tänker på det engelska uttrycket calm, cool, collected. Han var alltid en väldigt eftertank person, en reflekterande person. Han var aldrig den som rusade efter att liksom, säga någonting först eller högst, utan tänkte på saker och ting, satte dem i ett nytt perspektiv, ett större perspektiv, och erbjöd alltid någonting nytt att ta med sig kring det man diskuterade.
Mm, jag tänkte fråga vad som utmärkte honom som forskare och Rysslandskännare, men det kanske är det då. Kommer du ihåg några bilder eller sammanhang som han tillförde?
Absolut. Jag tänkte, ni spelade upp ett klipp från morgonen den 24 februari och på kvällen så var vi tillsammans i Aktuellt studio, och sen på ettårsdagen så gjorde Aktuellt ett klipp igen då med samma sak, och då först blev man ju livrädd så här, vad tusan sa vi? Men det slog mig då att det Martin sa då, liksom precis när kriget utbröt, liksom stod sig otroligt väl ett år efter. Det hade slagit huvudet på spiken om Rysslands väg och vad Ryssland förvandlades till i ökande grad med det där kriget. Men som du sa, hans forskning, jag tycker att hans bok Det fallna imperiet tycker jag är en jättebra illustration. Det är en bok om rysk historia under ett ganska långt perspektiv. Men det blev den mest sålda fackboken 2022, och det var både då kombinationen av liksom intellektuell rigoröst arbete, men också vad som är liksom lättfattligt och uppbyggande för det gemen läsande. Och det tycker jag liksom fångar Martins livsgärning här, både en väldigt seriös och noggrann akademiker, men också möjligheten att lämna den akademiska bubblan, prata om de här sakerna till en bredare kontext så att folk känner sig smartare efter man har lyssnat på honom.
Mm. Vad drev honom, så som du uppfattade?
Men jag tror att det var, jag tror framförallt nyfikenheten, och det är väl någonting som fanns med hela vägen till slutet. Alltså han kom ju nyss ut med en till bok förra året som är en ännu bredare bok, historisk, filosofisk, teoretisk, om imperiers uppgång och fall, som är lite av en förlängning av det ryska imperiets uppgång och fall. Och jag tror att den där nyfikenheten, alltså han skrev sin avhandling om sovjetisk arbetsmarknadspolitik, som liksom ledde till en annan fråga, som ledde till en tredje fråga, som ledde till ett nytt fält egentligen, som liksom tog han genom sitt yrkesbana.
I studion Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Martin Krag och du var vänner. Hur var han som person?
Han var ju, precis som Oskar säger här, väldigt på många sätt lågmäld. Och det skilde honom också mot många andra i offentligheten idag som tävlar om att skrika högst, alltid spetsa till det. Han var eftertänksam, han födde sig med en oerhörd värdighet och vänlighet. Jag tror att det var de här egenskaperna, förutom hans breda och gedigna kunskaper, som gjorde att allmänheten tyckte så mycket om att lyssna till honom. Det var fantastiskt att se i sociala medier efter han hade varit med i Aktuellt eller här i Studio 1, eller han hade fått en kunglig medalj, hur människor, vilt främmande människor, skrev i kommentarsfälten hur mycket de uppskattade honom. Och att när Martin hörs, då spetsar man öronen. Så att han nådde ut brett. Och det är väldigt ovanligt, för han var samtidigt också en högbrynt kulturskribent som i många år skrev i Svenska Dagbladet, skrev understreck de här djupsinniga essäerna. Så att han var både forskare, han var kulturskribent, men också den här breda experten som kunde förklara så att många förstod.
Så många spetsade öronen utan att han var den som skrek högst. Och du skriver ju idag att hans omsorgsfulla, ibland nästan ålderdomliga sätt att uttrycka sig på med dämpad röst gjorde att man spetsade öronen. Var kom den där omsorgsfulla, dämpade rösten, den där kloka stämman, var kom den ifrån, tror du?
Ja, men han var i grunden en väldigt intellektuell person. Han älskade läsandet. Han älskade den akademiska världen. Och med det följer också ett ansvar. att bara uttala sig om sånt som man faktiskt vet någonting om, att uttrycka sig med omsorg. Så att det var i den traditionen han verkade. Sen var han som person också väldigt vänlig och en riktig mensch, skulle man kunna kalla honom.
Och den 22 juni i år sändes Martin Krags Sommar här i P1. Han berättade då bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande då fick.
Tillvaron är skör. Den erbjuder såväl skönhet som oförutsägbarhet. Att få sätta sig på tunnelbanan med portföljen. Att återigen få känna en grad av normalitet. Det vore något. Kanske behöver jag inte mycket mer än så i livet.
Karin Olsson.
Ja, det är många som har blivit väldigt berörda av hans sommarprat som sändes nu i början av sommaren. Ja. Och han blev ju också intervjuad i söndagsintervjuerna här i P1, där han också berättade om sin forskning, men också om sjukdomen. Han var inte den som ville fläka ut sig, så att säga. Men med det han gick igenom så ville han också berätta någonting om sjukdomen och de exceptionella behandlingar han fick tillgång till och sprida kunskap om cancerforskningen. Så att det blev ett sätt att nå ut också med det. Ja. Men jag tror väldigt många har blivit berörda av sommarpratet och andra intervjuer som man har läst med honom på senare år. Och han har också fått ett väldigt starkt erkännande de senaste åren med en kunglig medalj. Mm. Han har fått väldigt fina stipendier, blivit belönad för sin forskningskommunikation. Så att han har verkligen blivit älskad av den svenska offentligheten.
Hur tror du Martin Krag skulle vilja att vi minns honom?
Som en forskare som stod på axlarna av andras arbete och som också ville att andra skulle haka i det han gjorde. Den här kumulativa kunskapsbildningen. Så tror jag att han vill att man ska minnas honom.
Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Tack också Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan. Vi har pratat om Martin Krag, författare och Rysslandskännare som avlidit. Fick vi veta nu på eftermiddagen. 45 år gammal.
Good morning, my beautiful queens. Get ready with me for the day.
Hey guys, get ready with me for the day.
Get ready with me på svenska.
Hey guys, get ready with me for bed using this pillow.
Hey guys, get ready with me for dinner.
This is how you do your morning skincare in order. Gentle cleanser.
Så där kan det låta när man öppnar sina sociala medier och möts av tusentals videor där unga personer applicerar hudvård på morgnarna.
För allt fler unga och barn ägnar sig åt hudvård.
Men behöver verkligen barn avancerade hudvårdsprodukter? Kan det leda till permanenta skador? Det ska vi prata om nu, bland annat med Emma Kinnerström, hudterapeut på Nordiska kliniken i Stockholm. Hur märker du den växande trenden med unga och barn som intresserar sig för hudvård, Emma?
Jo, men jag tycker det har växt de senaste, skulle jag vilja säga, tre, fyra åren kanske. Speciellt då på föräldrar som vill ha mer tips och råd angående sina barns nästan besatthet eller användning av sin hudvård.
Vad är det för tips och råd de vill ha då? De vill alltså ha hjälp med hur de ska sluta.
Ja, nej men alltså det har ju nästan blivit som en besatthet av användningen av en liksom en egentligen en ouppnåelig besatthet av den här perfekta huden. Och då är det ju oftast väldigt många produkter de använder, eller alldeles för många och alldeles för starka produkter egentligen för den här känsliga huden som faktiskt barn har.
Vi har ju lite eftersläppning på pratet med Emma, så att vi ska gå över till vår andra gäst här och så ringer vi om till Emma Kinnerström som är hudterapeut. Petra Verga-Kahn, i din roll som hudläkare, möter du fler unga som söker vård för problem med huden till följd av en alldeles för avancerad hudvårdsrutin?
Ja, det gör jag faktiskt, tycker jag har ökat en del. Vi har betydligt fler unga som söker med kanske rodnad irritation, små plitor, det som kallas perioral dermatit, bara tidigare ser vi mer.
Oj, då har vi tur med ljudet. Vänta lite grann, Petra, det klipper lite om dig. Vi ska se. Ja. Har vi nu med oss Emma igen, tro?
Ja, hallå.
Ja, hallå, där är du och låter bättre. Då gör vi om samma affär här med hudläkaren och ser om vi kan få en bättre lina till henne. De använder för mycket och för tuff för liksom starka hudvårdsprodukter, barnen. Och när de kommer till dig, vad säger då föräldrar och barn?
Jo, men föräldrar vill ju ha tips och råd angående sina barns användning av hudvård. Och veta vad är en normal applicering av dessa hudvårdsprodukter. Så det är en oro lite grann hur man ska bryta den här, vad ska man säga, besattheten av den här perfekta huden. Mm.
Och vad är det då för tips och råd som du ger? Ska barn ens använda hudvårdsprodukter?
Nej, men jag tycker ju inte det. Det finns ingen anledning till det. Det är ju bara att man ska helt enkelt ta bort produkter, de här alldeles för många starka produkterna, skala av och använda sig av egentligen bara solskydd när solen tittar fram. Kanske på sin höjd en mild rengöring som man kan ha i duschen.
Den här besattheten som du nämner, hur uttrycker den sig hos barn, hos en del barn?
Ja, men det är ju den här besattheten av den här perfekta huden som egentligen inte, det är ju ett ouppnåeligt ideal egentligen. Så den finns ju inte. Så att jag tror ju mycket det kommer av all liksom influenser, alltså från sociala medier såklart, som man matas med. Mm. Kanske dagligen.
Just det. Petra Vergakan, hudläkare. På vilket sätt kan det vara farligt för barn att använda hudvård?
Ja, men om man använder allt för avancerad hudvård som nämnts här, säkert syror och retinol och sånt som vi ser används även av yngre, då kan man ju faktiskt skada hudbarriären. Den barriären som är till för att skydda vår hud mot uttorkning, irritationer och sådant. Och de skadorna, ja, alltså vi kan ju trigga sådana där kroniska tillstånd som till exempel perioral dermatit och sånt där som kan vara svårt att bli av med.
Mm-hmm. Vad är det för något?
Perioral dermatit, det är som oftast ser det ut som små irritationsprickar många gånger runt näsa, mun och som kan klia och svida och irritera och se tråkiga ut dessutom eftersom de... Man har uppkommit i samband med att man kanske vill förbättra sin hud, så har man fått det här istället. Så jag avråder ju bestämt från all typ av hudvård till barn som inte är mjukgörande eller återfuktande eller solskydd. Eller om man har ett rejält problem, alltså har man akne eller så, då är det klart att man kan använda sig av hudvård som är anpassad för de här speciella medicinska bekymren. Mm. Men inte för att uppnå de här ouppnåeliga idealen, de så kallade nästan hyperideal, alltså de som tidigare nämndes, helt ouppnåeliga ideal som unga pumpas med.
Och det finns ju ett begrepp för det här med en ohälsosam fixering av att få en felfri hy, kosmetikorexia. En italiensk forskare, Giovanni Damiano vid Milanos universitet, som ligger bakom det. Vad säger du, Petra, som hudläkare? Du har ju tagit del av vad den här forskaren har skrivit. Vad har man kommit fram till?
Ja, men man har ju kommit fram här till att en del barn, att de också är särskilt mottagliga många gånger mot den här, jag ska kalla det sig propagandan, men den här alltså exponeringen för hela tiden att vår hud ska se ut på ett visst sätt. Och att det i sin tur hos en del individer då utlöser närmast tvångsmässiga beteenden, att man är så besatt av att få en felfri hud att man tar till vilka knep som helst och man ägnar väldigt mycket tid åt det och man kanske slutar umgås med vänner och sånt bara för att hålla på och säga, optimera sin hud då. Så att det är ju en osund upptagenhet eller närmast, ja, i den här artikeln närmast liknande att det är kanske nästan tvångsmässiga beteenden då, att det är så viktigt.
Handlar det egentligen mer om tvångsmässighet än vad det handlar om hud, tror du, Petra?
Ja, nu tror jag ju till viss del kanske här, men ja, jag tror att det gör det att vi alla, en del är mer vulnerabla att hamna i, eller sårbara att hamna i såna här kanske beteenden där vi blir väldigt upptagna. Och det, där kan vi nog att exponerar vi en stor grupp barn för det här så kommer fler att falla in i det, att man liksom fastnar i det här så att säga och tror att det är så här man ska se ut, man ska inte ha porer, man ska ha glass skin och det är ju ouppnåeligt och då kan man ju hålla på hur mycket som helst och blir aldrig nöjd. Så att det kan utlösa sådana här beteenden. Mm.
Men till er båda, alltså, hur exponeras barn, kanske så unga som 8-10 år, och ska det vara så att de blir påverkas så mycket? Ja.
Jag nu tar jag bara den här direkt. Jag tycker det är förfärligt. Det här är sociala medier och det är ju drivet av de enda som tjänar på det här är de som säljer produkterna så att säga. Så att det här är ju att man har hittat en ny målgrupp. När kvinnor kanske har köpt färdigt sina kosmetiska produkter, då går man till barnen. Så jag tycker att det är att både kosmetikatillverkare eller hudvårdstillverkare och influencers har ett ansvar här att ta det lite lugnt med allt man lovar och prånglar ut.
Och Emma Kinnerström, du som är hudterapeut och också träffar både föräldrar och barn, och de vill ha tips och råd hur de ska släppa den här besattheten. Varför tror du att trenden har blivit så stor?
Nej, men det är ju precis som Petra säger. Jag tror en stor del handlar väl om sociala medier. Jag tror att det är lätt att skylla på influencers och så, men jag tror också det är ett större problem. Alltså det här med hur hudvårdsmärkena marknadsför sina produkter. Med både färgglada och tilltalande förpackningar. Men sen ligger det såklart också på föräldrarnas ansvar om barns användning. Och att man utbildar barn. Jag tror inte att det handlar om att man ska komma med något förbud eller sätta något lås och sådär, utan det handlar om att vi utbildar barnen och informerar om de här AI och filtrerna och vilseledande marknadsföringen. Alltså att man ska vara källkritisk, förklara det på ett bra sätt.
Säger Emma Kinnerström, tack så mycket, hudterapeut. Petra Vergakan, hudläkare, var också med här i Studio 1.
Studio 1 fortsätter om en kvart, efter 4:45 Ekot, och då ska bland annat handla om FN. Hur ska FN ta sig ur den här handlingsförlamningen som många uppfattar att FN har hamnat i nu med konflikter i världen? Vi har tre mycket namnkunniga gäster kring FN om en kvart i Studio 1.
Klockan är 4:45 och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock och tänka oss att gå längre, och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU, och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
Det är EU som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU, och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss, och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
Sist här toxikologen Mattias Öberg, och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det det?
Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
Tack USA-korrespondent Gina Lindberg, och det kommer också reaktioner från Israels regering som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare. kollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.
Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslands experter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass, för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning, med att ha ett tilltal när de har varit med i medier som har gjort att man har förstått.
Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat Hans Majestät Konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Han blev 45 år gammal.
Reporter Elsa Kovacs. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats, och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga, enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer, och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning. En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till utan för att göra släktforskning.
Mattias Plejel, Ekot.
Det ska bli fler gruvor i Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem. Ebba Busch har tidigare sagt att samernas rennäringsverksamhet borde sluta räknas som riksintresse. Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
Samerna, rennäringen och så. Kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora areal hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10 till 15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
Där är P1, Sveriges Radio.
Välkomna till Studio 1:s andra timme.
FN handlingsförlamat när stormakters intressen står på spel.
Nu ska en ny generalsekreterare utses. Vilken typ av ledare behöver FN?
Varför fortsätter skogsbränderna att rasa i södra Europa?
Och i Albanien har flamingorevolutionen eskalerat.
Hör SVTs utsända bland kastade ägg och vattenkanoner.
Och så om det som kallas den största förändringen i kommuners arbete med sopor i modern tid.
Där står nu fyra tunnor
de som har fått nya då, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
Ja, hur många soptunnor klarar vi av nu när vi ska närsortera?
Pia Sjögren och Ylva Lilja i studion.
Just idag inleds processen att ta fram nästa generalsekreterare för FN.
Det börjar med en av flera debatter som nu görs för att utse Antonio Guterres efterträdare. Han avslutar sin mandatperiod nu vid årsskiftet.
Vilken roll spelar FN och säkerhetsrådet i den polariserade tid som vi lever i? Och vilken typ av generalsekreterare behövs i en organisation där både USA och Ryssland värnar om sina egna intressen? Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör i New York. Hallå där.
Hej.
Hej. Vilken roll tycker du att FN och säkerhetsrådet har idag?
Ja, alltså om vi tar säkerhetsrådet så är det ju fortfarande världens viktigaste forum för internationell fred. I en allt mer polariserad värld så tror jag inte vi ska underskatta värdet av att länder fortfarande möts. För det finns faktiskt ingen annan organisation som kan fylla den rollen. Och när stormakten eller parter i en konflikt inte kan prata med varandra någon annanstans så gör de det i säkerhetsrådet. Och vi har haft rätt många dramatiska situationer i säkerhetsrådet under de senaste åren till följd av kriget i Ukraina, Gaza, Sudan och nu senast konflikten med Iran.
Mm. En vanlig kritik mot FN och kanske framförallt säkerhetsrådet handlar om att organisationen blir allt mer handlingsförlamad när stormakters intressen ställs på sin spets, som till exempel i Ukraina-kriget och konflikterna kring Iran. Uppfattar du en slags handlingsförlamning?
Jag skulle säga som här att det är lätt att se det som inte fungerar och glömma det som faktiskt då fungerar. För verkligheten är ju den att FN levererar varje dag när det gäller humanitära insatser, fredsbevarande arbete, vi kan ta internationell rätt, för allt från kärnvapennedrustning till AI och cybersäkerhet. Och det här är sånt som man kanske inte alltid tänker på, för det blir väldigt mycket fokus på just säkerhetsrådet. Och det är också viktigt att tänka på det faktum att det finns inget annat forum idag där alla världens 193 länder möts. Och vi har ju någonstans ofta hört att FN är frustrerande långsamt och att man kanske inte alltid gör rätt saker. Men det man kan konstatera är att en värld utan FN skulle vara betydligt farligare.
Tidigare idag pratade jag med Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN. Han beskriver FNs nuvarande roll så här.
Ja, FN befinner sig i, jag skulle säga, en lågkonjunktur. Vi har en värld med konflikter och krig och med mycket lite diplomati och försök till konfliktlösning. Och vi har faktiskt en allvarlig brist i tilltro på folkrätten. Och det innebär att i stort sett världen allt mer närmar sig tillstånd att köra bil utan trafikregler. Så att det är ett ganska dystert tillstånd som FN befinner sig i, och vi behöver nu en ny start för att gå tillbaka till den ordning som ändå vi måste ha.
Mm. Och den här nystarten, är det något som en ny generalsekreterare kan bidra till, tror du?
Jag tror det. Det finns alltså goda förutsättningar att med en, hoppas jag, en kvinna vid rodret, man får ny energi. Och att vi också världens stater ser vårt ansvar. Denna person som väljs är ju en representant för oss alla. Och det är ju en position som man måste utnyttja. Och jag tror att den nya generalsekreteraren måste ta för sig med stöd av medlemsländerna. Mm. Och där har till exempel de nordiska länderna, inklusive Sverige, då, en viktig roll eftersom vi har en stark ställning i FN.
Men är det tillbaka man ska gå, eller är det framåt man kan ta sig? Jag tänker att säkerhetsrådet kanske behöver reformeras.
Jag tror både och. Man måste gå tillbaka till den grund som finns i den oerhört välskrivna FN-stadgan från 1945 och som nu inte efterlevs på det sätt som de grundarna ville. Allt det där ska användas och vitaliseras, och man måste leva upp till det. Men du har helt rätt, även säkerhetsrådet måste reformeras. Det borde utvidgas, men framförallt måste man begränsa användningen av vetot som har lamslagit FN i de stora konflikterna nu. Mm.
Du sa att Sverige har en stark ställning inom FN. Vad kan Sverige göra nu framåt?
Ja, jag tycker vi ska påminna om folkrätten och faktiskt tillsammans med de nordiska länderna starta en drive för respekt av folkrätt och mänskliga rättigheter. Och sen tycker jag vi ska ta initiativ i generalförsamlingen att stärka dess roll. Det vill säga, säkerhetsrådet har ju fått en dominerande roll som man inte accepterat. Man har inte tagit sitt ansvar. Vetorätten har använts alldeles för rikligt. Och visa vägen tillbaka till fredliga lösningar, utveckling och till respekt av folkrätt och mänskliga rättigheter.
Jan Eliasson hörde vi där, tidigare vice generalsekreterare i FN. Jag pratade med honom tidigare idag. Tillbaks till dig, Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör på plats i New York. Vi hörde här Jan Eliasson prata om Sveriges roll och ansvar och att ta initiativ i generalförsamlingen. Vad säger du om det?
Ja, och så sker ju också i olika sammanhang. Och jag tycker det här, Jans kommentarer här om säkerhetsrådet och vikten av att det ska reformeras, det är ju också processer som vi aktivt både följer och försöker bidra till. Och det kan man säga, med den värld vi lever idag så är det ju extra viktigt. En sak som jag tycker man ska komma ihåg bara när man talar om de här frågorna är att vi får inte glömma när FN bildades på 1945, så var det ju faktiskt så att man där skulle enas om att hitta ett sätt som gjorde att man faktiskt kunde hålla stormakterna kvar vid bordet och inte för att kunna agera mot deras vilja. Och det gjordes med andra ord 1945 ett medvetet val att prioritera stormakternas medverkan framför organisationens förmåga att effektivt genomdriva sina beslut. Och det är någonting som lever kvar fortfarande idag, och det är det som gör det så trögt. Men jag tror man måste komma ihåg det när man pratar om de här frågorna, att de avvägningarna finns kvar.
Mm. Så du ser inga behov av att reformera säkerhetsrådet och ta bort den här vetorätten eller på något sätt begränsa den?
Jag skulle absolut säga att vi behöver reformera säkerhetsrådet för att bättre spegla den värld vi lever i idag. Men min poäng är att det är lätt att glömma av hur situationen såg ut när organisationen bildades och varför vetorätten finns kvar. För det var ändå så att när man hade Nationernas förbund, som ju inte överlevde i så många år, där fanns ingen vetorätt. Mm. Och det är väl kanske någonstans absurt nog, och vi har många synpunkter på hur vetorätten används. Men det är nog ändå det som har gjort att organisationen har överlevt i över 80 år. Mm. Det är den verklighet vi har. Mm. Så även om man ska komma att ha gjort en hel del försök att begränsa den, så senast för några år sedan,
Nicola, Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör. Vi har också med oss Ove Bring, folkrättsexpert och professor emeritus i internationell rätt. Hur ser du på FNs roll idag?
Ja, först vill jag säga ungefär som Nicola Klase var inne på, att man glömmer de områden som trots allt fungerar. Därför att FN-systemet består ju också av olika fackorgan. Och dessa fackorgan hanterar olika praktiska frågor. ITU, Internationella teleunionen, tar hand om telegraf och kommunikationer.
Vi är glada att telegrafen fungerar. Men vad har du för tankar om säkerhetsrådet, så att vi hinner komma dit?
Ja, jag vill säga liksom att de olika fackorganen fungerar bra. Mm. När det gäller säkerhetsrådet så tycker även jag att liksom, visst ska man försöka revidera den praxis som nu allt för mycket förlitar sig på vetorätten. Mm. Och jag tror att vetorätten kan inskränkas genom en överenskommelse på ett ganska enkelt sätt. Man behöver inte skriva om själva FN-stadgan för den sakens skull. Men vad jag vill säga är att när vi hade den första presidenten som talade på San Francisco-konferensen när FN-stadgan hade undertecknats, det var Harry Truman. Mm. Och han sa då att nu är det en plikt för oss alla medlemsstater, att göra vad vi kan för att FN-stadgans normer ska fungera i praktiken. Och vi är tillbaka på ruta ett. Även vi måste nu, vi medlemmar i FN, göra allt vad vi kan för att se till att normerna liksom försvaras. Men folkrättens system är i fara.
Ove Bring,
och de olika medlemsstaterna behöver göra någonting åt det.
Mm. Hur tänker du att säkerhetsrådets arbete och vetorätten skulle kunna revideras?
Ja, alltså jag är inne på att man skulle ha det som har kallats tidigare ett konkordat. En separat överenskommelse som inte innebär att man sätter sig ner och skriver om FN-stadgan. Utan att man identifierar vissa delar av staternas politik som liksom inte kan utsättas för vetot. Och man kommer överens om detta i en form av överenskommelse som är en gentleman's agreement. Och jag tror inte att vi mera formalistiskt kan åstadkomma ett bättre säkerhetsråd, utan det måste vara på ett ganska enkelt och fungerande sätt.
Mm, just det. Och nu inleds ju en process att ta fram och utse nästa generalsekreterare. Ove Bring, vad tycker du att den personen ska ha för egenskaper för att bli en bra ledare?
Ja, alltså det finns ju generalsekreterare som har varit väldigt aktiva och arbetat frenetiskt och haft pigga idéer. Dag Hammarskjöld tänker vi på naturligtvis. Och det finns andra generalsekreterare som har varit något passiva och loja. Och vi behöver här en aktiv generalsekreterare som ger hjärnet så att säga. Som har förmågan att ta strid med stormakterna. Och som har förmågan att liksom komma med initiativ och förslag som skär igenom de politiska svårigheter som finns. Så att det är en svår uppgift för vem som än blir generalsekreterare. Men vi behöver ha en personlighet som har lite tusananamma i sig.
Ja, hur ska den här nya generalsekreteraren hantera USA till exempel?
Ja, alltså USA är ju ett problem i och med att man inte erkänner det internationella samarbetets grundelement överhuvudtaget. Frågan om frihandel och tullhinder fungerar inte. Saken om hur fredsmekanismen i FN-stadgan fungerar inte. Staterna, vi har en stat som har startat ett krig gentemot Iran helt i strid med FN-stadgans nuvarande bestämmelser. Så vi måste ha en generalsekreterare som sätter emot när den här tendensen till våld i strid med FN-stadgans våldsförbud inträder.
Ove Bring, om jag får komma tillbaka till det här med vetenskapsrådet, säkerhetsrådet. Vilka konkreta alternativ, om man inte skriver om stadgan men ändå kan komma överens om att säkerhetsrådet i FN fungerar på ett annat sätt, till exempel att vissa länder, alla länder, man får inte rösta, man får inte lägga sitt veto hur många gånger som helst, skulle det vara ett alternativ? Och finns det andra konkreta alternativ på hur det skulle kunna justeras utan att det blev så stort och dramatiskt?
Ja, jag menar inte att man ska liksom införa ett nummer, ett antal veton som är okej och först därefter är det ett förbud, utan det gäller att identifiera frågeställningar där vetorätten inte kan användas. Mm. Och detta är i och för sig ingen ny tanke. Tanken på ett konkordat som jag kallar det, där man liksom definierar vad som är så viktiga suveräna frågor för en stat att ett veto liksom måste vara kvar. Den varianten går att komma överens om på något sätt.
Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör i New York. Vad tänker du om en ny generalsekreterare? Vad behöver den personen ha för egenskaper?
Jag skulle säga i det läge vi har idag med fler väpnade konflikter än någonsin sedan andra världskriget så behöver FN en ledare med integritet, mod och diplomatisk skicklighet och någon som kan tala med alla också när ingen annan gör det. Och dessutom så är det nog många länder som känner att tiden är mogen för att FN faktiskt för första gången väljer en kvinna som generalsekreterare. Så det här är en process som är i full gång nu. Det är ju 6 kandidater redan nu. Det kan ju tillkomma fler. Men jag tror att många verkligen vill se att
vi har en generalsekreterare som just kan samla medlemmar och skapa politiskt utrymme för dialog. Så att det här blir en väldigt spännande process, men det kommer att vara intensiva processer nu som ska leda framåt att en ny generalsekreterare tillträder i januari nästa år.
Nicola Klase där, Sveriges FN-ambassadör i New York. Vi hörde också Ove Bring, folkrättsexpert och professor emeritus i internationell rätt. Och så hörde vi även Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN.
En brandman i Spanien knackar på dörrar och säger åt människor att lämna sina hem.
Ja, för skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. I sydvästra Frankrike, några mil sydväst om Bordeaux, har cirka 20 000 invånare och turister evakuerats, det rapporterar Le Monde.
I Spanien beskriver man läget som en av de största bränderna i modern tid. Och i Italien rapporteras om flera bränder på Sicilien där det brunnit i flera dagar. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Hur allvarlig är situationen i Frankrike just nu?
Ja, men det är en allvarlig situation och man har konstaterat att det här är den värsta brandsäsongen man har haft i Frankrike sedan man började mäta för 20 år sedan. Det har redan brunnit lika stora ytor hittills i sommar som det gjorde under hela förra året. Och den största branden just nu är ju precis som ni nämnde här väster om Bordeaux, runt orterna Le Perche och Cap Ferré som är väldigt populära turistmål. Och som sagt så har 20 000 personer nu evakuerats. Många av dem är ju turister och det är många semesterboenden och campingplatser där man har behövt lämna. Och det var också nära Bordeaux vid flygplatsen som det i tisdags omkom två brandmän när de höll på med släktingsarbetet. Och när det gäller den andra stora branden som har pågått nu i några dagar i Var mellan Marseille och Nice, där har man nu branden under kontroll och folk har fått återvända. Men sen förstördes ju också en stor del av den här stora skogen Fontainebleau söder om Paris som är ett UNESCO-skyddat område förra veckan.
Och i Spanien så har det varit en brand som beskrivs som den största i landet i modern tid också. Hur är situationen där idag?
Ja, men det är i ett skogsområde norr om Madrid och den här branden pågår fortfarande. Den har ödelagt 32 000 hektar hittills och man pratar om enorma ekologiska värden som har gått förlorade. Det är ett glesbefolkat område det här, men man har ändå behövt evakuera över 1000 personer från ett antal mindre byar. Men det ska inte vara någon person som har kommit till skada där, men den branden fortsätter pågå fortfarande så att säga. Och det startar också en brand på den andra sidan av Madrid, 7 mil sydväst om huvudstaden nära Toledo igår. Det var därifrån vi hörde det här ljudklippet i början. Men där har de evakuerade nu fått återvända.
Med också Johan Sjöström, du forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE. Varför ser vi just nu så många stora skogsbränder i södra Europa?
Ja, det beror på att det är ju en tredje värmeböljan i rad under den här sommaren. Så att vegetationen är väldigt, väldigt ansträngd. Den har liksom vissnat och marken torkar ut väldigt, väldigt fort. Så att blir det en antändning någonstans så finns det väldigt mycket bränsle som är i dålig skick och kan brinna med väldigt hög intensitet.
Ja, det har ju brunnit ner omkring 44 000 hektar i Frankrike nu under sommaren. Det här rapporterar den franska tv-kanalen BFM. Vad säger det om vad som händer där just nu?
Jo, det säger ju att det är ansträngt som sagt. Vi kan jämföra med Västmanlandbranden som är vår största brand i modern tid 2014. Det var ju 12-13 000 hektar så det här är ju flera gånger den branden. Så det är svårt att hantera och det är svårt att lugna ner.
Flera länder har hjälpt till med släckningsarbetet. Bland annat har ju Sverige skickat en insatsstyrka till Frankrike. Hur viktigt är det här europeiska samarbetet när det är en sån här situation?
Det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt att vi kan dra både mellan länder, dra resurser där det behövs. Det underlättar ju verkligen mycket att kunna använda resurserna effektivt. Men även inom länder som att Sverige till exempel, vi har lättare att dra resurser mellan olika kommuner och regioner nu för tiden. Mycket bättre och mycket mer effektivt än vad vi gjorde för 10 år sedan. Så det är väldigt viktigt. Mm.
Tre gånger så stora bränder redan i Frankrike som när det brann i Västmanland. Om jag har förstått rätt så har det också varit gynnat bränderna att det regnade mycket i vintras. Hur hänger det ihop?
Ja, södra Europa är ju, växtligheten begränsas ju av vatten där i stor omfattning. Och både förra året och i år då så var det väldigt nederbördsrika vintrar. Och då brakar det bara loss under våren och då är det tunna örter, örtigaktiga växter och det är buskar och sånt här som växer väldigt fort. Och sen så kommer då tre nu på raken väldigt kraftiga värmeböljor och då blir de i dåligt visset skick och kan brinna. Så då finns det ju extra mycket bränsle helt enkelt.
Så i och med regnet har det vuxit, har det blivit mer grönska som kan bli torrare på vårkanten och sen ta fyr?
Precis, precis. Mer regn ger mer bränsle som sen då torkar när det är riktigt, riktigt torrt. Och det här är ett mönster vi har sett på andra ställen också. Det var samma med Kalifornien, bränderna för några år sedan.
Men när det är så här, vad kan myndigheter och markägare göra då för att minska risken för att de här bränderna blir så stora och svårsläckta?
Ja, det har ju varit en långvarig trend i hela södra Europa med en ganska ordentligt förändrad markanvändning där tidigare betesmarker och, eller små jordbruk läggs ner för de är inte ekonomiskt gångbara längre och istället är det skogsplanteringar och det är marker som helt enkelt bara lämnas. Kanske väntar på att exploateras för hus eller bara lämnas och de blir busk, de växer ju igen med buskar och det som händer då är att vi får mycket mer kontinuerliga områden med eldfängd mark och förna som kan brinna. Så att det finns få ställen för räddningstjänsten att stoppa bränderna. Så det man kan göra är att återinföra betesdjur på vissa ställen. Inte överallt, men på vissa strategiska ställen så skulle man kunna ha mer betesdjur som skulle kunna beta bort vegetationen.
Mm, just det. Tillbaka till dig Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vilka politiska konsekvenser får de här bränderna?
Ja, det återstår ju att se, men i Spanien ser jag idag att det är flera som just lyfter frågan om landsbygdspolitik och avfolkning, alltså lite det här som Johan var inne på. Det faktum att avfolkning är en sån riskfaktor för skogsbränder för att ingen sköter eller röjer marken då. I Frankrike så är det en återkommande politisk fråga om huruvida det finns tillräckligt med resurser och specifikt flygplan för vattenbombning för att bekämpa bränderna. Där oppositionen kritiserar regeringen för att inte ha köpt in tillräckligt många plan. Vad det här får för politiska konsekvenser på ett mer övergripande plan återstår att se. Men det är tydligt här i Frankrike att klimatfrågan är väldigt politiskt polariserad här. Och en annan politisk stor fråga som värmeböljorna har påverkat är att frågan om rätten till air condition är väldigt stor. Och där är det mycket Marine Le Pens Rassemblement National som driver den frågan.
Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vi hörde också Johan Sjöström som forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE.
Stora protester fortsätter i Albanien idag mot bygget av paret Jared Kushner och Ivanka Trumps lyxresort vid Albaniens kust. Och regeringens inblandning i det kontroversiella projektet protesterar man också mot. Maria Lappenkova, SVTs utrikesreporter i Tirana. Och du var mitt i protestvågens epicentrum tidigare idag. Vi såg och ser på SVT:s sajt hur du blir nedsprutad med vatten i direktsändning. Hur var stämningen där idag?
Ja, stämningen var både blöt men också otroligt spänd. För precis innan vi gick på live så såg vi hur några demonstranter lyfte på stängslet i ett hörn. För polisen hade liksom kapslat in hela byggnaden där politikerna idag skulle fatta en rad olika beslut bakom stängsel. Och de hade själva ställt upp sig som en vägg bakom och även förberett med vattenkanoner. Och samtidigt så kastade demonstranterna ägg och det kom tomater flygandes och vattenflaskor rakt mot polisen.
Mm. Och mer konkret, kan du påminna oss, vad är det man är så arg på nu i Albanien?
Ja, Protesterna började när arbetet med det här planerade lyxhotellbygget som du nämnde, ett skyddat kustområde i södra Albanien, drog igång. Det var i slutet av maj. För regeringen, den albanska regeringen hade för 2 år sedan ändrat lagen så att det blev möjligt att bygga där. Och kritiker och demonstranter som vi pratar med menar att det där har skett på bekostnad av miljöskyddet. Mm. Och sen dess har protesterna vuxit till en mycket bredare kritik mot korruption och hur landet styrs i stort.
Men vad är det då de vill, de som protesterar? De protesterar mot det här bygget och att det är, handlar om korruption. Det har breddats protesterna, men vad vill de att det ska leda till och landa i?
De som vi har pratat med säger att de vill att den här lagen som antogs 2024 som tillät byggandet i skyddade områden, den ska rivas. Och sen så vill de flesta som vi mötte på gatan att hela regeringen ska avgå. Mm.
Vad behöver regeringen göra då, tror du, för att lugna stämningen?
Ja, vi har förstått att regeringen har gjort många försök. Bland annat så har den albanska regeringen under väldigt många år varit duktiga på att styra opinionen på bland annat inte bara i sina kanaler utan även med hjälp av olika influencers på sociala medier. Men det som har hänt nu, det är att unga människor har lyckats få fler följare än regeringen. Så att ja, det är väldigt svårt för den albanska regeringen att hantera de här demonstrationerna just nu.
Kort, Maria, det verkade ju häftigt idag. Det är 54 dagar som protesterna i Albanien har hållit på. Eskalerar det hela tiden eller var det lite business as usual idag, tror du?
Nej, utan den här protesten som vi deltog, som vi filmade idag, var egentligen ganska ovanlig. Mm. Det har bara hänt 3 protester framför parlamentshuset. Det här var den tredje. Och då har man använt vattenkanoner mot demonstranter. Idag var det som värst. Annars så handlar det om kvällsprotester som är lugna.
Okej. Maria Lappenkova, SVTs utrikesreporter på plats i Albaniens huvudstad Tirana. Tack.
Och mitt i den politiska protestvågen i Albanien så har något så oväntat som en tjusig bok om arkitektur lett till en politisk storm. På Tiranas gator skanderar människor nu också. Ut med arkitekterna!
Premiärminister Edi Ramas kontor i centrala Tirana är en rätt låg byggnad från kommunisttiden i ljussten. Ett stramt rätblock med raka linjer och upplyst fasad. Där samlas demonstranter varje kväll. Kontoret ligger vid den stora boulevarden som skär genom Tiranas innerstad och slutar vid det centrala Skanderbegtorget.
They are just doing to make this these skyscrapers and these other buildings not doing something for the people here, for the people.
Vi vill inte att regeringen bara bygger en massa skyskrapor, säger Wilson som är en av demonstranterna i vimlet. Vi vill att regeringen bygger för folket. Demonstrationsvågen började efter att Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner ville bygga en gigantisk lyxresort på den miljöskyddade ön Sassan längs Albaniens medelhavskust. Snabbt utvecklades protesterna och handlar nu snarare om korruptionen i landet. Om politiker, näringsliv och ljusskygga delar av ekonomin som samarbetar medan vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Mitt i det här känsliga läget valde ett schweiziskt bokförlag med inriktning på arkitektur och design att släppa en 700 sidor lång bok om prestigefyllda och framsynta arkitektprojekt i Albanien. Ursinnet i befolkningen välde fram.
I mean, in a sense, the book wants to catalog all the projects over the last 2 decades to this group of international architects.
Besar Likmeta är chefredaktör för den albanska grenen av grävnätverket Balkan Investigative Reporting Network.
It kind of explains how these architects entered, through their own words, how they entered the Albanian market.
The Albanian Files, Freedom and Architecture, samlar 60 internationella arkitektkontor som har pågående projekt i Albanien. Boken ser ut som en typisk coffee table book, tryckt på grovkornigt papper med ett laxrosa stiliserat omslag. De hippa arkitekterna, eller Starkitects som de också kallas, har skrivit varsitt kapitel som sammanfattar just deras projekt. Förordet är skrivet av ingen mindre än premiärminister Edi Rama själv.
He has always portrayed himself as an unconventional prime minister, as an artist turned politician. So he sells his backstory to the international media.
Boken som nu står i fokus var nog menad som en exposé över hur Albanien faktiskt har blivit något av ett arkitekturmecka som lyfts i internationella sammanhang. Men kritiker ser den istället som en grundlig redogörelse över den albanska regeringens personcentrerade maktsystem, där den röda tråden heter Edi Rama.
This short circuit connection between the government, which should be overseeing development projects, not creating, being like the middleman between the architects and the developers, has created a lot of concerns about conflict of interest. One set of rules for this kind of star architects internationally, which favor the prime minister and his image abroad and the local architectural firms. So this has raised very important question about the rule of law in the country.
Flera av arkitekterna i boken beskriver hur de blev personligt utvalda och kontaktade av Rama. En arkitekt från Österrike berättar om hur hans storskaliga byggprojekt i Albanien började med ett meddelande från Edi Rama på Instagram. Ett annat kapitel i boken som har lett till mycket ilska och uppståndelse rör en holländsk arkitekt. Han skriver, om än ironiskt, att för arkitekturens utveckling och välgång är det nog bäst om Albanien inte har några fler parlamentsval och att Edi Rama får leda landet livet ut.
It's, I mean, to many Albanians, sorry to put this bluntly, but this is disgusting. I mean, these people, the way they speak about the country, it's particularly a country that is struggling to make its way from, I mean, a very difficult period of transition to democracy.
Utöver att många av de senaste årens dyra byggprojekt i Albanien kan härledas direkt till Edi Rama, hans personliga nätverk och hans smak, har boken även fått uppmärksamhet eftersom den kastar ljus på arkitektfirmornas roll i att rentvå grumliga fastighetsaffärer. Flera av fastighetsutvecklarna bakom projekt som ingår i boken har gripits eller utreds för korruption, berättar Besar Likmeta.
And some of the people behind these projects, I can tell, that are in the Albanian files, are either under arrest or being wanted by the prosecutors for money laundering and narcotics trafficking.
Ja, här mitt i centrala Tirana blåser vinden in mellan gatorna från de böljande gröna bergen som omger staden. Och här mitt i innerstan blänker numera otaliga skyskrapor i solen. De här höghusen har vuxit upp som svampar ur jorden på nolltid. Och de ser verkligen rätt speciella ut.
Och samtidigt som glittrande skyskrapor fortsätter att byggas i Tirana är bostadskrisen för vanliga albaner ett faktum. Vanligt folk får det allt svårare att ta råd att bo i staden, något som i förlängningen bidrar till den stora emigrationen från Albanien.
And this crisis has forced many of them to migrate outside of the country. 30,000 left just last year. That's a whole town in Albania.
Besar Likmeta understryker att Albaniens historia som ett väldigt isolerat land under kommunismen och sen år av snårig övergång till demokrati har gjort många albaner desillusionerade och att det är något som makten alltid har använt för att bevara sin kontroll.
Albania has been a very close country during communism. I mean, the clichés were is that always we were the North Korea of Europe. In terms of civic engagement, people had to learn everything from scratch. And the political parties, the people like Edi Rama, they used this lack of engagement, this difficult past, to basically control power, to stay in power, and to, you know, create this clientelistic, corrupt system of governance.
Men den här generationen är annorlunda. Protesterna som sveper över Albanien är något helt nytt. Och det har tagit regeringen på sängen.
What they didn't expect is this new generation, the Gen Z generation, which are young, and they're standing up to them. And this came definitely to a surprise to the political establishment.
När mörkret väl har fallit över Tirana tänder tusentals demonstranter sina mobilficklampor. Tillsammans bildar de ett stort glittrande hav som väller längs boulevarden. Hela vägen från premiärministerns kontor till det stora Skanderbegtorget där skyskraporna står och vajar. Lite avsides den enorma folkmassan står Jona tillsammans med sin dotter. Jag frågar henne vad hon vill se för framtid för Albanien.
I want for the future of for Albania a government that is pro Albanian, that thinks for the country like they like what can we do to improve them, and of course that gives the rights and no corruption and everything that is included in the European Union.
Jag vill ha en regering som sätter folket först och inte säljer ut vårt land till utländska intressen. Vi vill göra rent hus med korruptionen en gång för alla och att europeiska värderingar ska få ta plats, säger hon. Jakob Allerström, Tirana.
Och Studio 1 har sökt både bokförlaget och den albanska regeringen för kommentarer, men utan framgång.
Om mindre än ett halvår ska alla i Sverige kunna sortera och sortera tomma kartonger, burkar och andra förpackningar hemma.
Det är 4 år sedan som regeringen beslutade om de här nya reglerna som ska göra det enklare att sortera förpackningsavfall.
Ansvaret för nya soptunnor har Sveriges alla 290 kommuner och de har kommit minst sagt olika långt.
Så syftet är egentligen att göra det lättare att sortera rätt då, för att minska mängden felsorterat som är väldigt hög i vårt samhälle idag.
Men skiftet är inte helt friktionsfritt. Rebecka Magnusson kör sopbil för Region Gotland.
Det är många som kommer ut och frågar och det är ju nya dagar och nya bilar och nya turer så det är mycket nytt för oss också.
Här har vi då den bruna som man har för matavfall och sen är det den gröna för restavfall och sen är det här nya då, här är en för plastförpackning och sen är det på slutet då en för pappförpackningar. Så det är alltså 4 tunnor, ska det här verkligen få plats hemma hos husägare?
Jag upplevde den som jättebra och jättepositiv. Sparar mycket tid och kraft och energi för oss i och med att man gör sorteringen hemma redan.
Lennart i Kalmar gillar inte den svarta färgen.
Jag kör Kalmar Västervik varje dag. Där står nu 4 tunnor, de som har fått nya då va. Mot de gamla, där står det 1 tunna va. Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
Så han har en fråga.
Får vi läcka de gröna eller kommer kommunen ut med att spruta regiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
Tack till kollegor på P4 Kalmar, Västerbotten, Gotland och Norrbotten för röster. Och hej och välkommen till Studio 1, Jens Söderman, projektledare avfall återvinning Östersunds kommun.
Ja men hej och tack.
Får man måla om sina soptunnor om man tycker att de är fula?
Nej, det kan jag säga att det rekommenderas inte att man gör det. Det är ju så här att det är kommunerna i sig som äger de här avfallskärnorna som placeras ut hos fastighetsägarna. Mm. Och det är ju så här att fastighetsägarna har ett skötselansvar och ser ju till att kärlen ska vara ren och hel och så vidare. Och gör man någon typ av åverkan på kärlena, det vill säga att du i det här fallet skulle måla dem eller att du gör någonting annat med dem, då kan det bli så att du får ett ersättningskrav att du är tvungen att köpa och betala för ett nytt kärl.
Men då har man i alla fall en grön tunna. Ja. Jens, om några veckor börjar Östersunds kommun att köra ut 20 000 nya soptunnor och det här har ju pågått under ganska lång tid runt om i Sverige, men det är också många kommuner som inte alls har påbörjat det. Och flera kollegor och du har jobbat hårt med det här redan i flera år. Vad är det som tar tid med den här nya kommunala avfallsinsamlingen?
Nej, men alltså, om man ska vara helt krass och vara ödmjuk där, så är det här förmodligen de största förändringarna för den kommunala avfallsinsamlingen i modern tid. Och det här är ju då, det kräver väldigt, väldigt mycket saker och ting som ska liksom vara på plats innan man kan införa ett nytt insamlingssystem. Man pratar om kommunernas organisation och också storleka på det. Det finns en differens mellan kommunerna i Sverige med tanke på resurser och personal och så vidare. Och det är det här är ett stort projekt och det är saker och ting som ska göras, och då krävs det att det finns människor som kan jobba med det här.
Mm, och det handlar om politiska beslut som måste till för att ni ska kunna sätta igång, men ska bestämma vilken sorts tunnor ska man ha och hur ska de tunnorna fungera med vilken sorts lastbilar ska ni köpa in?
Jajamän. Jo, men alltså det är en ganska långsiktig process i det här, därför att när man väl får då en beställning kan man säga från politikerna, i det här fallet att man gör då en förstudie eller en utredning, och då ska man ju då titta på de här olika typerna av, ja, men soptunnor som vi kallar det för, eller sopbilar, och titta på just vad är det som, för någonting som skulle kunna passa bäst i våran kommun. Man tittar på investeringskostnaderna, man tittar också på driftskostnaderna. Och en sån typ av utredning tar ganska lång tid att göra för det första. Och sen så ska man ju få ett beslut därefter också, där politikerna då väljer vilket system som ska införas.
Mm. När politikerna i Östersund hade bestämt att nu ska vi köra på den här sortens lastbilar och soptunnor, då kastade du dig på tangentbordet för att liksom börja upphandla de här grejerna så fort som möjligt. Varför var du så rask där?
Nej, men alltså det är ju lite grann så att när vi väl fick det här, den här beställningen på att det här ska göras, alltså vi ska verkställa liksom, då insåg vi ganska snabbt i planeringsstadiet att det här, vi är ju inte den enda kommunen i Sverige som kommer vara tvungen att upphandla sopbilar och sopkärl. Så därav så var det bland det första vi gjorde när vi väl startade den här projektgruppen och jobbade framåt, det var att starta upphandlingarna raskt. Mm. Och det har också gjort att vi har säkerställt kärl nu för leverans i år, och vi kommer då börja påbörja den här utställningen då vecka 33 med de här nya kärlarna. Men det är som jag säger, det här är ju en flaskhals, därför att vi tittar på både sopbilar och sopkärl, och vi pratar ju med leverantörerna och tillverkarna, och det är ju så här, desto längre tid man väntar in att upphandla, desto längre leveranstider får du. Och sopbilarna idag, då får du vänta i över ett år för att ta emot leveranser på sopbilar, och sopkärlarna kan vi prata om 1 till 1,5 år som det ser ut just nu. Och det blir bara längre och längre väntetid så länge man väntar att upphandla.
Ja, just det. Naturvårdsverket har gjort en enkät till alla kommuner. De vill höra hur det går. För den här nya lagen ska ju börja 1 januari nästa år. Och det går ju inte jättefort på alla håll och kanter. Vad hör du från mindre kommuner i Jämtland, Härjedalen?
Nej, men alltså, det är väl just som vi pratar om det här, att alltså, de mindre kommunerna som inte har personalresurser och kanske inte har ekonomi, alltså det är ju så att det kostar ganska mycket investeringsmedel att införa den här typen av insamlingssystem. När det dock är på plats, då är det ju så att det här systemet ska ju vara självkostnadsbärande egentligen, med kopplat till ersättningarna vi får för de här förpackningarna som samlas in. Men det är ju första steget liksom, att du måste skjuta in pengar för att starta upp det här. Det är ju, kan vara en tröskel.
Men är alla kommuner på gång och står i kö för nya soptunnor, så vitt du vet?
Inte alla, utan vissa avvaktar lite grann och tittar på andra kommuner nu, hur vi gör och vilka typer av insamlingssystem som vi inför. Därför att det är ju också så här att när man gör de här investeringarna, och det, vi pratar ju om många miljoner kronor i kärl och sopbilar, då vill du ju att det ska bli rätt från början.
Mm. Men det är ganska snart 1 januari. Vad kommer att hända för de kommuner som inte är klar med det här om mindre än 6 månader?
Ja, det är ju, just nu är det lite oklart faktiskt vad det blir för typ av konsekvenser för kommunerna som inte uppnår det här lagkravet.
Hur ser du på
januari?
Det att man inte vet?
Det är på två sätt det där. Jag kan tycka att det skulle vara väldigt bra att man får reda på vad blir det för konsekvenser. Därför att om man nu inte har fullvärdig sortering och man får reda på vad det här kan generera i form av kanske minskade ersättningsnivåer och så vidare, då får man ju ett helt annat tryck att vilja jobba framåt och komma framåt snabbt.
Mycket kort, Jens Söderman, du sa igår när jag pratade med dig att du älskar att jobba med sopor. Varför det?
Ja, men alltså det är spännande. Alltså det är otroligt roligt att det händer någonting. Alltså vi är ju som sagt liksom att jobba med det här nu, och det händer hela tiden förändringar och de här stora lagkraven som träder i kraft. Och det är liksom, det är en utmaning, men det är väldigt roligt.
Tack, Jens Söderman, projektledare vid Östersunds kommun.
17:15 blir det nyheter med Julia Videgård här i P1. Vad får vi höra?
Ja, en del om kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien.
Och efter ekonyheterna i P1, 18:05, det politiska spelet. Producent idag för Studio 1, Marcus Elverbrandt. Ylva Lilja och Pia Sjögren har kanske hållit er i handen. Något har ni väl fått lära er, hoppas jag. Vi säger tack och hej.